Hej, jag heter Klara Andersson och gör musik under namnet Fogell och jag är hemma hos Fredrik Strage.
Välkommen hit, Klara.
Tack så mycket.
Du kommer från Sennan.
Ja!
En liten ort nära Halmstad.
Mm.
Vad är det för ställe?
400 personer. När jag föddes så fanns det en liten mataffär som inte ens hade vitlök. Och sen la den ner. Och sen fanns det bara en missionskyrka.
Och nu finns det bara en missionskyrka?
Det är liksom enda samlingsplatsen. Men det ligger liksom på en rad av olika små orter där. Längs liksom på väg in i skogarna. In i
det ligger nära Nissan då?
Eller nära Hissan. Nissan. Ja, precis.
Området som alla svenska elever brukade lära sig att rabbla i geografin.
Sjukt. Ja, precis.
Alla kan det. Nissan, Ättran, Vissan och Dagan.
Av ingen anledning.
Kanske för att det var en rolig minnesregel.
Mm. Laga Nissan, Ättran, Viskan.
Ja.
Ja,
så var det va. Men det är så roligt, jag tror aldrig jag träffat någon person som faktiskt kommer från det här området. Så den ramsan poppade upp i mitt huvud med en gång. När jag hörde att du var från Halmstad-trakten. Vilken sorts familj växte du upp i?
Vilken sorts familj? Både mina föräldrar och en storebror i ett gammalt sekelskiftes tegelhus i Sennan. Och väldigt så, båda mina föräldrar, ingen har liksom varit, alla är väldigt kulturintresserade, men båda har haft liksom vanliga jobb och lagt mycket tid på sina intressen vid sidan av.
Vad gjorde de då?
Så min pappa är liksom arkeolog typ, om man nu kan vara det, på en väldigt så här, om man skriver böcker om ett glasbruk i Enslövstrakten. Vi har liksom ett benrum hemma och sådär. Ett rum för ben. Så är det. Och min mamma skrev böcker. Det har väl inte blivit så mycket, många böcker. Men den första boken var självbiografisk om hennes uppväxt. Hon var rätt mycket tuff.
Ja. Vad heter din mamma?
Elsa.
Elsa
Andersson.
Andersson.
Ja.
Och var växte hon upp då? Den tuffa
båda miljön. Växte upp i Halmstad. Det var väl inte en tuff miljö sådär som... Ja, jag vet inte om jag ska gå in på det för så mycket. Men ja, det var snårigt. Ja.
Men ett benrum hemma, det är ju oerhört goth ändå.
Otroligt, ja. Alltså det,
och vilken typ av ben låg där?
Ja, men alltså alla typ. Allt från liksom fiskben till ko, liksom skall, alltså kranium.
Men det var inte så att han dekorerade med det, utan det var mer i studiesyfte. Samling.
Samling. Ja. Det var ju vi hade en rörmockare hemma som var i källaren. Där det stod liksom, då var det med så här burkar med liksom halvskeletterade, så som man ser liksom i filmer när man vill markera att någon är en seriemördare liksom. Och det stod i källaren då, och han liksom, man blev lite obekväm och typ sa till min, jag tror det var min mamma som var med, att säga, ja, ni har väl inga människoben typ. Och hon bara, nej, de har vi inomhus.
Och han sprang därifrån. Vad ville du bli när du var liten?
Ingen aning. Alltså, liten som är när. Alltså, lite pytteliten. Jo, nu ljuger jag. Veterinär. Älskar hästar.
Du var hästtjej?
Mm, jag var hästtjej.
Hade du en egen häst eller gick du till ridskola?
Tyvärr. Jag var på ridskola en gång i veckan. Och sen så var jag hjälpte till på ett stall i Sennan. 2 dagar i veckan.
Jag är alltid fascinerad av att små tjejer i den sporten ska hantera enorma bästar. Det finns kan inte finnas någon sport som är så farlig som ridsport.
Det är otroligt. Jag hörde någon siffra typ om att här, okej, nu tar jag den bara rent ur röven, men att 70% av alla så här kvinnliga vd:er har hållit på med hästar. Och det är så himla logiskt för mig, för det är så här typ ett av väldigt få ställen där unga tjejer typ förväntas, alltså det förväntas så mycket av en. Man förväntas ta väldigt stort ansvar och liksom bara pondusen man behöver ha typ för att hantera. Alltså för det handlar jättemycket om liksom utstrålning faktiskt. Och man behöver liksom
sätta sig i respekt hos hästen.
Ja, faktiskt. Man kan inte tveka liksom, det funkar inte.
Ja, för det är en ganska stor skillnad mellan stora hästar och gulliga marsvin eller kaniner, så kanske mer de djur man skulle kunna förvänta sig att någon som är ett tween gillar.
Mm.
Men att gå från marsvin till häst som folk gör är ju ett jättesteg.
Verkligen. Nej, men jag satt på en häst som hade liksom kommit in i en sån här grej att den stegrade sig väldigt mycket. Alltså när den ställde sig på, ja du vet vad stegrar är. Och de kan ju slå över om de stegrar sig väldigt högt, och det är ju väldigt farligt. Man kan hamna under och liksom bli mosad. Och att så här, hon som hade stallet och liksom var min ridlärare lite då, hade liksom, efteråt sa hon att så här, typ, jag blev lite rädd för det såg ut som att ni höll på att slå över. Men att det på något sätt också gav, alltså hon hade typ respekt för mig för att jag typ hade vågat, att man var liksom, ja det var verkligen så dubbelt, det var väldigt mycket en miljö där man inte fick visa att man var rädd och ja, man skulle vara tuff.
Men du fick inga så här Harpo-skador?
Vad för skador?
Harpo, den svenska popstjärnan, han som gjorde låten Movistar på 70-talet, han blev sparkad i huvudet av en häst och väldigt illa sparkad i huvudet av en häst. Och det här är så pass känsligt att jag tror inte ens de tog upp den när han var med Så mycket bättre, för att han ville inte prata om den här händelsen.
Jag har ett R här i ögat, jag tror inte man ser det så mycket, men det var liksom det var en häst som liksom drog, grimskaftet sitter liksom fast, att den drog i det och så den slog liksom upp i min panna som ett gummiband här. Och det hade ju inte varit så kul om det gick i ögat, men det är mer än så. Jag har inte, inga ridskador.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vilka var dina första idoler? Jag vet att du hade en Avril Lavigne-period.
100%. Men hon var ju liksom den första man kunde höra på radio som liksom var något annat än så här Britney och Christina Aguilera liksom, som väl hade en lite mer, ja, så det finns jättemycket problem med det där ju liksom, not like the other girls, och liksom ganska så hatfullt mot andra kvinnor på många sätt, lite så här, men det hade ändå något liksom, lite samma som jag tänker Billie Eilish liksom har nu, man kan liksom se det mönstret lite. Ett annat sätt att vara en ung tjej liksom.
Ja, det är också en Avril Lavigne-period.
Kul.
Skillnaden är väl att jag skulle precis fylla 30 då. Men jag minns så väl när Complicated kom. Mm. Jag älskar den låten. Jag tycker fortfarande att det är en av det decenniets bästa poplåtar.
Mm.
Sen funderar jag kanske inte så mycket på budskapet. Men
ibland är det ju inte så här budskapet, det låter mer som bara hela framtoningen liksom. Man kan höra det liksom direkt. Jag var väl 9 år när den kom eller något sånt där. Ja.
Jag minns när Little Skater Boy skulle bli film. Hon sålde ju filmrättigheterna till den.
Uh-huh.
Jag vet aldrig om det kom någon film eller inte, men jag tror inte det.
Hon sålde dem typ nyligen?
Nej, det här är ganska många år sedan.
Men jag för mig att det var något på gen nu. För hon har ju haft världens revival nu.
Hon har det, jag missat det lite.
Ah, nej, 100%. 100%. Okay. För att typ sådana som Billie Eilish har liksom lyft henne bara typ och liksom, ja, men ja, sagt att det är hennes stora förebild och sånt. Ja, så det är kul. Det här är All of This med Blink 182. Det är en sån här låt, och hela den skivan liksom symboliserar en tonårstid i det halländska inlandet.
Halländska indielandet?
Ja, kanske det också. Är det indie? Jag vet inte.
Nej, det är väl mer någon sorts poppy-punk kanske.
Ja, och väldigt... ja, nej, men det är viktigt att stå för sina referenser, tror jag, på något sätt. För det är ju ganska hatad musik, skulle jag säga.
Och här sjunger ju Robert Smith.
Gör han det?
Ja, det är ett samarbete med Robert Smith från The Cure.
Jag ser det, men jag har typ aldrig riktigt fattat det.
Jag älskar det här.
Ja.
Men det är första gången jag hör den. För Blink 182 var liksom inte kosher i min värld.
Nej,
jag hörde deras tidigare och tänkte att det här är bara trams, sen brydde jag mig inte alls.
Nej.
Och nu, det kom den här, 2003.
Ja, något sånt.
20 år senare så upptäckte jag att de har samarbetat med Robert Smith och att det är en otrolig låt.
Ja, alltså jag älskar det här gitarr liksom, alltså sample-liknande intro-grejen. Alltså, så himla vackert. Det här är ju han, Blink-snubben. Men vad av det... Är det liksom verssången som är Robert Smith?
Verssången är Robert Smith, rakt igenom.
Ja, för den andra snubben låter ju fan inte så. Alltså, det här har inte klickat i min skalle.
Kul att upptäcka den nu.
Ja.
Hade du några band i tonåren?
Ja, det hade jag. Vad heter det? Vi hade ett punkband som hette Poor Ducks.
Fattiga ankor.
Nej, det var mer så här synd om stackars ankor.
Ja, stackars ankor.
För de höll på att flytta vår högstadieskola, så de hade baracker i en annan del av Oskarström, som är en liten bruksort som jag gick i högstadiet i. Och där var ett ställe där vi liksom började gå förbi då hela tiden, där allt korsade, så här, gräsänder korsade vägen. Och där blev det liksom att gräsändernas korsning blev korsades av högstadieeleverna. Och då var det någon som hade typ sparkat på en gräsand så att den dog. Det sparkat av den benen. Så det var inspirationen till det.
Men, hemskt.
Ja, det var hemskt, men de uttryckte det väldigt konstigt. De liksom uttryckte det som att de hade sparkat av de benen. Och det tyckte jag lät ganska roligt när jag var tonåring. Så det var liksom... det var lite hemskt.
Och hur lät Poor Ducks? Vad spelade du?
Gitarr och sång. Vi hade sett filmen Tjenare kungen.
Med Cissi Wallin som punkartist.
Yep. Det var stort.
Så ni inspirerades av den?
Absolut.
Vad kul att... En sån film kan ju upphov till nya band. För den var ju så tillbakablickande.
Mm, men det fattade ju inte vi.
Den utspelar sig väl i början av 80-talet?
Precis, och Göteborg och sådär. Det har varit kul att höra liksom Henrik Lips liksom perspektiv på den filmen. Liksom, han, ja.
Din producent Henrik Lipp.
Ja. Henrik Lipp, precis. Ja, liksom,
där. Var han inblandad i den filmen på något
vis? Nej, men det berättar ju liksom om... Han känner ju till de ställena och det som det är... Alltså, vad heter det här klubben som det är?
Raupner? Fanns det en som hette?
Ja, men den som är liksom huvudscen. Ja, skitsamma. Men, nej, men han var ju med när det begav sig. Så att han vet ju liksom det, vad saker refererar till. Det som är på alltså, som refererar till verkliga händelser och sånt. Så det har varit lite kul.
Henrik Lipp som du jobbar med var ju en gång i tiden ena halvan av mina svenska idoler Blue for Two. Det var mitt favoritband i tonåren.
Kul.
Andra halvan där var ju Fredrik Wadling förstås. Mm. Och sen har han samarbetat med alla möjliga. Hur kom ni i kontakt med varandra?
Jag hade precis börjat på musikskolan i Göteborg. Pluggade så här ljudkomposition med ljudkonstinriktning som fanns där då. Men gjorde även liksom här mer musikgrejer. Så min lärare där liksom kände honom och liksom, ja, men, fick till ett möte. Liksom. Och jag tänkte att det var så här en engångstillfälle liksom att bara snacka lite och få lite feedback typ. Men sen så liksom blev det att vi började jobba och skriva ihop, han feedbackade på låtar och sen så ja, utvecklades det från det. Det är nästan 10 år sedan snart, så det är lång relation.
Men du flyttade till Göteborg efter studenten då? Eller hade du en massa jobb däremellan med något annat som du?
Jag var kvar i Halmstad ett år, pluggade lite och var förvirrad. Och sen flyttade jag till Norrköping ett år och pluggade ljudkonstgrejer där. Det var jävligt kul. Älskar Norrköping. Fantastiskt ställe, liksom. Särskilt då. Och sen kom jag in på musikskolan i Göteborg. Så det var lite, ja, detour. Det här är en låt med The Thing, med Mats Gustafsson.
Jazzmusikern?
Frijazzmusikern, ja.
Och låten heter, se om jag kan uttala det här, Hidigen Fujinaka Jelek.
Ja, då blir det bra.
Wow, det här anses väl vara frijazz, men det låter ju mer som ett psykiskt sammanbrott på riktigt. När du lyssnar på det så uppfattar du ju inte virtuositeten i det, utan i alla fall gör inte jag det. Utan jag känner mig att det här är något som kollapsar totalt, ja, men vilket intresserar mig kanske mer än traditionell jazz, frijazz.
100%, ja. Absolut. Nej, men jag gillar det. Jag gillar den råheten som finns i den typen av frijazz och noise-musik också. Liksom det saknar virtuositet på ett sätt. Sen kan det finnas hantverk liksom och allt det där. Men
du gick en workshop hos Mats Gustafsson i Halmstad, eller?
Han kom. Vi hade en workshop. Det var prog rockbandet Isildur Spane, som är liksom Halmstad band. De gör massa projekt och sådär. Och de hade en workshop med unga musiker där de tog dit The Thing då. Och vi jobbade liksom. Och det ändrade mitt liv, ska jag säga. Det var jättestort.
Jag såg en bild på ditt Facebook-konto från det tillfället. Då, jag vet inte, är det du som står med händerna uppsträckta?
Står och dirigerar.
Det är du som dirigerar? Ah. Okej, man ser inte ditt ansikte nämligen. Man ser bara långt hår och att någon svartklädd person står och viftar med armarna. Och sen blåser Mats Gustafsson i sin saxofon, antar jag.
Mm.
Det är en sån här jättestor saxofon.
Bariton.
Baritonsax, ja. Men vad var det som förändrade ditt liv med det? Vilka insikter fick du av det?
Vi stod där i en liten replokal och de är liksom trio. Och de liksom skulle bara visa lite vad de gjorde. Jag hade typ ingen aning. Och de började spela. Och det var så här, alltså de startade från, liksom, från 0 till 100 och så bara bam. Och det var så jävla intensivt. Och jag visste liksom inte alls vad jag skulle tycka om det. Och det var liksom, det föll lite utanför alla andra liksom ramar jag hade haft för musik. Det var en sån väldigt rent, rått, rå energi. Som kändes väldigt så spännande. Och liksom svårt, typ så här, när man väl har sett det är det svårt att liksom stå och spela vackra pop. Sånger bara på något sätt. Det kändes som att det fanns något där som jag ville uttrycka. Som, ja, de gav tillåtelse till någonting. Som öppnade en massa dörrar för mig.
Finns det också en dynamik i den här musiken som... Det är ju inte ren noise-musik.
Nej.
Jag vet inte om du lyssnar på så här, kallas det för power electronics. Som är, det är mer som att få en elchock rakt i huvudet.
Men jag kan gilla det också.
Ja, men det här, jag kan förstå att du hittade något här. För det påminner ju delvis om ditt sätt att arbeta med...
Väldigt dynamiskt.
Precis. Mm. Mjukt, viskande, pendlar och blir liksom rent inferno.
Mm. Men det liksom tar över kroppen på ett liknande sätt som noise-musik gör. Och har den funktionen liksom.
Din senaste skiva som är din andra fullängdare heter Den svenska vreden. Du nämnde i tidningen Hymn att du gick på en konsert på 24 kvadrat, var en kulturscen i Göteborg. Och att titeln... Den svenska vreden bara uppenbarade sig i ditt huvud. Vad hände exakt då?
Men jag tycker ofta det är så när man är på konserter. Jag vet inte om du tycker det också. Men att bara stå i ett rum och bara ta in någonting. Att man typ börjar tänka. Och, så här, oavsett om det är bra eller dåligt, det spelar ingen roll. Liksom, bara att bara vara i den miljön. Så då man liksom, det känns ofta som jag kommer på grejer. I de miljöerna. Så det, jag vet inte. Det var en kombination av massa saker jag hade tänkt på och funderat på och skrivit om över lång tid. Och som liksom, sammanfattade sig i den titeln.
Du har också nämnt på flera ställen att det här är ett avsked till Göteborg. Att albumet handlar om att du ska slå dig fri från Göteborg.
Mm.
Varför vill du göra det?
Nej, men jag kände mig inte hemma där. Man kan inte bo någonstans där man inte känner sig hemma. Det är skadligt, tror jag, faktiskt. Så man behöver komma, eller jag behövde komma vidare och liksom staka ut min egen väg lite mer. Så det var väl...
Men många söker sig till Göteborg för att det är liksom lilla London och det är goa gubbar och det är Flume Ride och Liseberg och sådär. Ramla runt på andra långgatan.
Ja, men alltså, det är säkert jättekul för någon annan, men det funkade inte alls för mig. Det är också lite tvådelat för att jag menar så här, Henrik Lipp och Musikamatic studion och liksom de, det är ju som en andra familj för mig. Alltså det är som ett andra hem. Det är liksom en superviktig plats. Men i övrigt så jag tyckte det var tufft alltså, att hitta sammanhang. Och de som jag satt och pluggade med, alla flyttade därifrån. Det fanns liksom ingen, det blev inte kvar någonting. Det var svårt tycker jag. Och då är det bättre att försöka hitta det någon annanstans.
Men du trivs bättre i Stockholm?
Nej.
Inte?
Alltså jag trodde hela mitt liv... Alltså jag har typ nästan så här försökt vänja mig vid tanken att okej, jag kommer ju behöva flytta till Stockholm. Liksom. Det som var som en självklarhet. Så att jag måste hitta ett sätt att liksom landa i det. Hur ska jag klara av det? Men nu känns det som att jag har hackat systemet. Vi har flyttat till Berlin istället.
Ja, Stockholm har ju inte mycket att komma med där, jämfört med Berlin.
Nej, och Berlin är ju en storstad, mycket större, en huvudstad, utan att vara i närheten av lika snobbig liksom, huvudstadskomplex. Alltså det finns inte där, skulle jag säga, alls. För Berlin är liksom den sketna huvudstaden som inte, folk i Tyskland inte riktigt ser upp till heller. Och det är nice, tycker jag.
Du pluggade på UDK, Konstuniversitetet i Berlin.
Precis.
Fortsatte du läsa ljuddesign där?
Jag läste väl komposition med så här elektronisk. Men det var väldigt, väldigt, väldigt fritt. Så jag var liksom runt på så här frikonstprogrammet och mediekonst. Och var liksom, behövde bara få reda på när och var en kurs var så kunde man gå dit.
Bor du kvar i Berlin?
Så jag bor där 50-50 ungefär. Så jag har ett rum i Berlin och min liksom, studio är i Berlin.
Var bor du någonstans där?
I Neukölln.
Neukölln?
Precis,
södra. Oh, i Låten.
Ja, men det är lite slump, men jag trivs.
Syftade din första albumtitel Helvetesdagar också på Bo i Göteborg?
Alltså, det är en låt som heter Helvetesdagar. Inte, det var inte så uttalat, det kanske gjorde det. Men, nej, men det handlar mer om hur svårt det kan vara med det här alltså att hantera känslomässiga extremer kan nästan vara mer bekvämt än det här mellanläget, att bara vara i sitt liv i gråskalan liksom, i dagsljuset. Det tycker jag är svårt och intressant.
Att de extrema lägena är lättare att hantera?
Krisen har sina egna villkor. Och alltså, topparna är ju toppar är ju toppar, men alltså riktig botten kan också det blir lite laglöst. Men det här att bara försöka vara en bra person, att bara försöka ta hand om sig själv, att bara försöka att bara liksom klara av och vara en bra människa typ, det är svårt. Vara människa liksom. Alltså jag kan ju ha mycket teorier om det där, men att det där, jag tror en del destruktiva liksom beteende kommer ur det där på något sätt, att man kan vara jävligt svårt att bara sitta i sin egna liksom, i sin egna existens liksom, bara sitta mitt i den. Det är svårt. Man behöver vara modig för att liksom våga göra det.
Och du menar alltså att mellanlägena kan vara svårare att hantera? Jag vet, du sa någonstans att din musik handlar om the sluggish parts of life. Alltså de tröga delarna av livet. När det är snö, modd, grå, disigt, halvtrist.
Nej, men jag tycker, alltså på något sätt tycker jag lite, alltså jag tycker nog att min uppgift som liksom, om man ska ha någon slags jävla syfte som konstnär eller musiker så här, är att liksom våga liksom sitta i jävligt svåra känslor, alltså i krisiga känslor också, och i jävligt mörka liksom, ja men liksom att så här, våga face it all på något sätt, det är viktigt. Men jag tycker ändå att det här liksom bara så här, det existentiella i sig som är ju jävligt svårt liksom, och det är ju det här utan att det har hänt något, bara
men bara vad fick det att, vad fick det att krisa?
Jag har väl inte krisat så jävla mycket. Jag tycker det är jävligt vettigt att undvika. För det är ju oproduktivt och jobbigt och uppslitande och sånt. Men ja, men så det har väl varit... Ja, vad har fått mig att krisa? Det är väl alla normala grejer. Men liksom... Nej, men man pressar sig själv hårt liksom. Men typ som när jag skulle flytta till Berlin första gången, det var ju, alltså, de la ju ner min utbildning i Göteborg och var så här, nej men du kanske kan göra ett utbyte till Berlin, och det blev ju bra liksom. Men det var en väldigt stor utmaning för mig liksom, att ta det steget och med allt vad det innebar liksom. Och att komma tillbaka var jättesvårt, alltså jag vet inte, stora förändringar liksom. Det här är Ugly and Vengeful av Anna von Hauswolf, live från Montreux Jazzfestival.
Men ni är kompisar, du och Anna?
Ja! Alltså hon är ju en jättestor inspirationskälla och liksom förebild och kompis.
Träffades ni via Henrik Klipp som har jobbat med henne tidigare?
Ja, precis. Ja, via honom och så... Ja, nej, det var det.
Hon har en enorm röst, verkligen.
Ja, verkligen. Och nu för tiden så använder hon inte den hela tiden. Hon har gjort en helt liksom, instrumental skiva. Som är fantastisk också. Så att hon är en stor kompositör, ska jag säga.
Jag följde med Anna von Hauswolf en gång när hon skulle göra en video med sin dåvarande kille. i Kisa-trakten och åkte skidor mitt i vintern. Säkert minus 20 grader. Och jag höll alltså på och frysa till döds. Det var så kallt. Och hon bara körde på de här längdskidorna ute mitt i snön och lyssnade på black metal från en liten bandspelare som hon hade med sig. Och sen var vi i något spökhus ute i obygden och hennes kille filmade förstås med en gammal Super 8-kamera. Det blev en otroligt vacker video, men jag minns att jag verkligen var på att få köldskador och det var så passande på något vis. Det fanns något i hennes musik som var som en isig, passionerad, ångestframkallande vind.
Alltså, ja, det är också så mäktigt. Alltså, jag såg henne och hennes band när de öppnade för Spons i Berlin, när jag precis hade flyttat till Berlin första gången. Och det var så här, verkligen, alltså det påverkade jättemycket hur jag såg på, liksom hur jag ser på att spela live, typ, bara tålamodet som de har, liksom. Ja, hur de jobbar, alltså det är, ja, jätte nice. Har du sett liksom hela bandet live?
Jag har inte sett henne live på länge. Nej. Första gången jag såg henne var i Allhelgonakyrkan i Stockholm.
Mm.
Det är bland det mäktigaste jag sett. Men det var också märkligt att se hur folk reagerade på musiken. Det satt folk och nästan skrek för att de grät så mycket in till mig. Då var hon också kanske lite poppigare än nu. Jag minns hon gjorde en cover av Bob Dylans The Times They Are Changing.
Mm.
Fortfarande bästa versionen av den här låten jag har hört, inklusive hans egen.
Mm.
Men
hon är mäktig.
Ja, jag vet. Jag ska försöka få hit den också.
Det tycker jag du ska.
För gärna säga till henne att det inte var så farligt.
Det kan jag göra.
Det är för övrigt andra gången som jag ber någon person säga till Anna von Alswolf att det var inte så farligt att vara med här. Jag pratade med Nicole Saboné också, som också känner henne.
Mm.
Och då sa hon bara till mig, men Fredrik, det kändes bara asjobbigt att vara här.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du samplar en hel del i din vardag. Mm. Använder små ljud. Vilka är de mest ovanliga ljudkällor som du har utnyttjat?
Alltså det är ofta så här miljöer. Alltså det är ljud slash miljöer. Det är inte så ofta så här något hushållsföremål eller så. Så jag samplade Moskvas tunnelbana på Helvetesdagar, låten på Helvetesdagar skivan. Det är liksom refrängen i princip. Det var... Jag tycker det är fint när sådana fältinspelningar liksom blir som en mix av... Alltså det är som dagboksinlägg. Eller liksom det är ett ljud av någon, en plats. Men det är också på något sätt specifikt i tid. Det är jag som har samlat det. Alltså väldigt så här personligt samplande typ. Skulle aldrig ta något från en sampling-CD typ. Vill ha varit där på något sätt. Det är som en liten collage-arbete. Det finns en det var en sån gammal oljecistern i Norrköpings hamn som står tom, som jag hittade när jag bodde där. Den har liksom ett jättestort reverb i sig. Och var där och bara spelade in hur mycket som helst. Och det samplar jag, alltså jag använder det alltid.
Vilka instrument spelar du inuti oljecisternen?
Nej, men det är bara för att ha bara en massa liksom stora plåtbitar. Och bara så man kunde stampa liksom, det blev en asfet kick. Liksom. Och sen så gnisslade jag med, så det stod ju typ en container som man liksom gned en metallbitar mot containern, så blir det sån sjuka gnissel. Så. Alltså jag bara höll på liksom i timmar.
Verkligen klassisk industriromantik.
Verkligen, men det är fint. Jag åkte tillbaka dit faktiskt för typ något år sedan och spelade in lite till.
Du har en låt som heter Tredje Långgatan 13. Vad finns där?
Musikamatic-studion. Henrik-studio.
Det är där den ligger.
Mm. Så är det. Där är det ljud från det liksom när det regnar, det är takfönster, så när det regnar så låter det väldigt mycket. Så det är en mobilinspelning när jag sitter och spelar piano där när det regnar. Väldigt så liksom sentimentalt minnesbild av den platsen som jag ju liksom inte har lämnat. Men jag hade min studio där och så flyttade jag ut. Och där. Så på vissa sätt har jag lämnat. Jag har ju lämnat stan, så det är väl liksom en symbol för det.
En av de första låtar av dig som jag fastnade för var Lite mer cool. Mm. Där du använder ett superljust ljud, eller flera superljusa ljud. Och när jag lyssnade på låten så trodde jag faktiskt för några sekunder att det var ett avlägset brandlarm eller en väckarklocka någon annanstans i huset. Och jag stängde av musiken. För jag var helt säker på att det ljudet inte hörde till musiken. Men då försvann det. Och då förstod jag att det faktiskt låg där. Jag kan spela upp det. Det ligger vid 1:40 är lite mer cool. Det är så ljust att jag misstänker att jag kanske inte ens uppfattar ljudet i sin helhet för att det är för hög pitch för att jag ska höra det.
Så kan det vara.
Att det är som en hundvissla.
Musikaliskt.
Jo, men det har en fantastisk effekt. Jag tänker att jag faktiskt inte uppfattar hela låten. Att jag är lite för heavy metal-skadad, för lomhörd efter alla dessa år, för att faktiskt höra hela... Jag känner mig som någon som inte hör en hundvissla.
Just det. Alltså, men framförallt på den skivan så var det mycket så här Henrik kallar mina öron för fladdermusöron. Liksom.
För att du kan uppfatta ljud som...
Nej, det är för att han är 60 plus och jag är 30. Så det är ju lite skillnad på vad man hör. Nej, men att jag fick hålla lite koll, för det fanns absolut grejer. Alltså, jag använder liksom ganska konstiga syntar ibland som kan ha såna här sjuka spika högt upp, kanske till och med över vad jag hör. Så man måste liksom hålla lite koll på det så att det inte... För det äter ju upp, alltså det är ju dåligt för mixen liksom.
Den låten verkar handla om att dejta en rockstjärna och känna sig lite töntig. Du sjunger, det är klassiskt, du har smala ben och jag är svag för självhat. Jämnar mig med marken med ett slag, måste bli lite mer cool. Jag är vanlig, är oskad, är för normal. Säg det till mig, du bär mörkret som accessoar.
Men det hade det kunnat handla om. För mig är det mer så här elaka tjejer.
Okej. Jag tänkte direkt att det var någon som så här dejta någon dregen i helikopters eller någonting som
det. Ja, men det låter rimligt.
Det här med smala ben på killar med slimmade brallor och.
Just det. Nej, men jag tror det är en vettig tolkning det.
Taskiga tjejer var.
Ja, taskiga tjejer. Ja, och liksom folk som ju kanske inte känner en och som bara trycker ner en. Det är väl en klassisk grej som man lär sig att undvika när man blir äldre. Men som kan vara tufft.
Var det här tidigt i livet eller blev du liksom nedtryckt i Halmstad eller i
Nej, men alltså det dyker väl upp. Man blir väl nedtryckt lite då. Man är bara bättre på att boxa ifrån sig. Skriva upp folk i svarta listan. Och
du har en svarta lista?
100%. Var svarta boken liksom.
Vad är din svarta bok?
Den är mentalt.
Den är mentalt.
Ja,
ja, ja. Din egen shitlist.
Ja, 100%. Alltså det måste man ha. Det tror jag på.
Och vad behöver man göra för att hamna där?
Ja, nej, men det, jag är ju ändå ganska snäll. Så att man kan få någon chans så. Det är väl om man... Men alltså när man känner... När någon får en att må dåligt över sig själv. Och man märker att det är nog lite meningen. Att det är en maktstruktursgrej. Sen kan man bli avskriven om man skulle komma och be om ursäkt och så. Då kan man bli kryssad från svarta listan, absolut.
Men du håller inte på med svart magi som Fredrik Wadling gjorde? På tal om Henry Klipp-kollaboratörer.
Nej.
Han påstår sig ha kastat besvärjelser över alla möjliga människor som hade förargat honom.
Ja, nej, men det är väl en bra... Det är väl bra. Det tycker jag man får göra. Ja, men alltså lite ritualer, det tror jag alla har. Bränna lite, skriver ner och så bränner man det lite. Men inte så uttalat, nej.
Det är kul här du nämnde om din pappas benrum i början. Det låter ju väldigt mycket som Watain, svenska black metal-bandet.
Mm.
Deras studio är liksom full av ben.
Mm.
Inklusive människoben. Mm. Jag minns jag var där en gång och frågade, men varifrån kommer de här människobenen? Och de bara, från jorden.
Men jag vet, jag såg någon så här typ dokumentär om... Alltså det är ju hemskt. Och det är ju nog olika hemskt beroende på vad. Men det var någonting om några ben som något museum hade som var människoben. Det kan ha varit så här att det var typ arbetare. Eller, alltså det var någon så här, hur hade de fått dem och det var omoraliskt och sånt. Men det kändes som att folk var typ upprörda över att museer hade människoben överhuvudtaget lite. Och det har jag lite svårt att relatera till. Men jag förstår att jag är lite liksom skadad av min... uppväxt. Men om de är jätte... Jag vet inte. Jag har svårt att se den sidan av det lite. För att...
Jag fattar inte varför alla var så upprörda över hon... Kommer du ihåg henne? Skelettkvinnan i Göteborg?
Nej.
Skelettkvinnan. Hon som greps av polisen för att ha samlat på människodelar.
Mm.
Hon beställde via internet.
Okej. Okay. Och var det olagligt då?
Du får inte hantera... mänskliga delar hur som helst. Sen tror jag också att det var lite av en sexpryl.
Ah, okej. Okay. Men blir det mer olagligt på grund av det?
Kan det inte bli.
Nej.
Googla skelettkvinnan. Det var en intressant historia. Framförallt gillar man ju att någon kallas för skelettkvinnan. Det är ett väldigt bra alias.
Det är väldigt bra löpsedelsnamn.
Det var en riktig löpsedelsföljetong också.
Yep. Men alltså, min pappas, hans människoben har han fått från museer. Alltså som är, så det är legit.
Och från hantverkare som har jobbat i ert hus.
Nej.
Två tungor har mitt hjärta, två viljor har mitt sinn. Jag älskar dig för evigt och jag blir aldrig din.
Det här är Två tungor med Fred Åkerström. Från den jättefina skivan som väl också heter Två tungor. Som min pappa lyssnade på jättemycket hemma när jag var liten.
Där kuttrar det en duva, där väser det en orm. Två tungor har mitt hjärta, hör på det lika väl.
Har dina föräldrar gått på dina spelningar?
Alltid. Alltså jättestöttande. Alltså de åker... Jag hade releasefest nu i Berlin för en månad sedan. Och de åkte dit. Och Henrik. Det var så här riktigt... Ja, det var väldigt kul.
Vad minns du från din allra första konsert?
Det här är väldigt pinsamt. Men det... Ja. Jag var ung också. Min allra första konsert som jag gick på själv med min bästa kompis Johanna var Andreas Jonsson, Jill Jonsson och Thomas Ledin på Brottet i Halmstad. Sån trippelkonsert. Och vi var där för Andreas Jonsson. För vi hade inte hittat Tom York än, tror jag ärligt talat. Han var Tom York substitut.
Ja, alltid något.
Ja. Men det är ju så. Ja. det var, ja. Vi skrek tills vi inte hade några röster kvar.
Åkte du på många konserter sedan en tonåren också?
Ja, men men var på så här typ Siesta-festivalen.
Var var den någonstans?
Den var i Hässleholm. Han liksom inte åka på Hultsfred och sådär innan det dog. Jag var på, det var lite roligt, jag var på, det var också en sån trippelkonsert, Anna Ternheim, Freddy Wadling, Anna Ternheim och Tåström i Göteborg på Trädgårdsföreningen. Och det är kul för att jag har ju fått, alltså Henrik var ju där på den konserten. Så att så här, Henrik, jag och Joakim liksom på samma ställe fast utan att känna varandra. Liksom, ja, det är kul. Så, men jag har sett Tåström ett gäng gånger.
Och du samarbetar med honom på låten Kroppen på nya skivan.
Precis. Ja.
Hur gick det till att få med honom på det? Det var via Henrik antar jag som...
Ja, precis. Lärde känna honom via Henrik. Och han är ju också i Berlin. Så vi liksom tog en öl, tog en kaffe. Hängt. Vilket ju är vansinnigt för mig. Han är liksom en av mina... Han var liksom gud när jag växte upp. Alltså... Det är ju overkligt liksom. Jag menar nu, ja, han är ju...
Vilken Tåström-fas var du mest inne på då? Det var hans...
Sjöbo Kvarns...
När den kom helt enkelt.
Ja, det måste vattna när den kom. Eller fan, grejen och det. Alltså jag har lyssnat jättemycket på Ebba Grön, jättemycket på Imperiet. Så att jag har liksom varit med och jättemycket hans solo-grejer. Så jag har varit med hela vägen, fast i efterhand då.
Hur är det att hänga med honom i Berlin då? Det måste vara intressant för att det är en person som är så vansinnigt känd i ett land. Mm. Och sen kan vara anonym i... Jag kan fatta att han trivs där.
Ja, han spelade ju på... vi körde ju låten, Kroppen, på min releasefest i Berlin. Och hela, liksom, hela dagen och hela kvällen så refererar ju de som liksom, ljudteknikerna och de som hade stället till honom som the guest singer. Jag försökte liksom förklara för dem. Jag bara, det här är en person som liksom säljer ut arenor. Han är liksom vår största rockstjärna typ. Men det är bara som, var som att det inte gick in och det spelar ingen roll. De får ju kalla honom för the guest singer om de vill. Men det var väldigt så här, nej men det är sjukt. Alltså, det är intressant att ha sett. Alltså båda sidorna på något sätt. Men i Berlin är det ju som ingenting, det är ju bara...
Jag såg honom som guest singer åt First Aid Kit i Globen för några veckor sedan.
Ja, kul.
Och då, folk tappar ju helt.
Var det så?
Det var ju inte ens så att de presenterade honom, han bara klev på och sjöng en låt med dem.
Kul.
Det var roligt också, för då i och med att de är sådana mästare på stämsång, så var det som att han försökte låta lite mer melodiös än vanligt. Så han lät väldigt, väldigt, väldigt bra. Lite poppigare. Kanske berodde på bandet också, att det inte var en sån vanliga band. Utan...
Ja, okej. Okay. Nice. Ja, men de var ju med. De körde väl den låten som de sjunger på hans skiva. Ja.
Och ni spelade in Kroppen delvis i Hansa-studion i Berlin.
Ja, hans sång är lagd där.
Hans sång är gjord där.
Ja, precis. Hos Mikael Ilbert.
Just det, som hyr in sig där. Så det var inte så att ni var inte inne i den här Meistersal, den här enorma...
Nej, precis. Men han är väl lite bossen där på något sätt nu. Så att, men vi var i hans liksom, kontrollrum och liksom, studio där. Ja.
Vad är det gäller med Berlin annars?
Nej, men det är ju skev, märklig plats liksom. Som verkligen håller... De har utrymme för väldigt mycket liksom. Finns ett sånt liksom väldigt naturligt typ mörker också som det liksom kan hålla på ett sätt. Mycket plats för avvikande. Och får det kännas väldigt öppet liksom, och väldigt fritt. Och det finns väldigt mycket roliga människor och det finns väldigt, väldigt avslappnat sätt att umgås på. Och känt mig väldigt så här, välkommen och... ja, mer ja, mer vanlig på något sätt.
Trots att du sjunger på svenska, eller jag vet inte om det är trots, så har ju du fått en publik i flera olika länder. Framförallt i Tyskland antar jag, men även lite i Frankrike.
Jag tycker det är lite oklart. Alltså jag är ju en ganska liten artist fortfarande liksom, så det är inte så tydligt för mig om var det är mer eller mindre publik, men jag har spelat rätt mycket i Tyskland, absolut, och en del i Frankrike och Österrike, en hel del Tjeckien och Ja.
Hur uppfattar folk svenskan som språk?
Spännande. Ja, fin. Alltså jag skulle säga det är väldigt positivt. Alltså jag tror inte att jag hade kunnat göra det om jag hade sjungit på engelska. Faktiskt, det är svårt att säga. Men, nej, men det är absolut en sån exotisk. Det är ju positivt att vara svensk i Europa.
Framförallt i Tyskland kanske, de älskar ju Sverige.
Ja.
Och det får man ändå vara tacksam för som svensk. Att alla så här, svenska typ metal eller gothband, eller du vet, folk som är hyfsat stora, blir megastora och kan försörja sig tack vare Tyskland.
Mm. Och man ser nästan ner på det lite, så här, Tyskland liksom. Och jag älskar Tyskland.
Och likadant även på ett lite bredare plan, så de älskar Astrid Lindgren och den svenska naturen, och de är fans av Sverige. Det ska vi vara väldigt glada för.
Verkligen. Men det är ett kul land. Alltså rent sådär, vad ska man säga, existentiellt. Alltså jag tycker det är fett med, så vi får se hur länge det håller i sig. Men det är ett land som liksom vet att för dem att få finnas som nation, alltså att existensberättigande, så kräver det ett väldigt åtagande av liksom ansvar. Hur kan man liksom leva i skuld på något sätt? Så här, vi bär vårt ansvar för det som hände liksom. Och de har liksom institutionaliserat den här liksom. Och det tycker jag är coolt. Det leder till mycket små saker som man inte tänker på. Liksom. Hur de reagerar på när det är terrordåd. Väldigt olika här. Och det var ett väldigt liknande terrordåd här. Och där Drottninggatan och i Berlin när de körde in i julmarknaden. Alltså ganska liknande i storlek. Och liksom.
Var du där då?
Nej, jag var liksom i Sverige. Så jag bodde ju där då när det hände. Men jag var inte i stan då. Men där vet jag att... Alltså, det var en väldigt sån känns... I Sverige så skulle man liksom enas som nation kring det där. Vi i Sverige, vi tar hand om varandra. Och där var de ganska... hände inte det riktigt. Jag tror det var ganska medvetet att liksom vi de gör inte det.
Alltså. Och då för att de är rädda för att spåra ur och börja hajla?
Ja, men nationalism alltså är farligt. De vet det.
De har dåliga erfarenheter. kan man tänka sig att de...
Exakt.
Men på tal om tyskarnas kärlek till Sverige, jag hade med Anders Fridén från In Flames här, som berättade om när In Flames åkte på sin första European Tour.
Mm.
Och då åkte de till, vad var det? Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, München, Bonn. Och det var liksom European Tour.
Okej.
Okay. Det var inga andra länder än Tyskland.
Nej, shit, ja. Men det är alltså, det är grymt. And sometimes I dream you've left me and I'm so lost. I wake up high, high on madness, a sexual... Det här är Conceptual Romance av Jenny Wahl, norsk artist.
Albumet Blood Bitch, som är en temaskiva om vampyrer och menstruation.
Precis. This landmine of a heart, the only one I ever had.
Snyggt uttryck.
Väldigt snyggt.
Det är också väldigt kul att döpa en låt om menstruation till period piece.
Alltså det är en fantastisk, alltså den låten är...
Precis, deppet att så ordet menskonst har blivit som skällsord, men det är egentligen jätteintressant att göra ett konceptalbum om.
Hon är en jätteintressant poet, så att det är ju liksom, det blir bra. Också mycket så dagboks, field recordings, liksom samplingar som hon jobbar med. Jättespännande.
Hur skriver du dina texter? Vet du alltid att det är en låttext du jobbar med, eller kan du skriva annat också som du
bara skriver? Ja, man bara skriver massa i mobilen och på random bitar av papper, och sen så sitter ofta med liksom en mix av allting framför pianot. Bara sitter och plockar liksom. Nej, jag försöker begränsa det så lite som möjligt, bara man känner hur det bubblar liksom i skrivar Jag vet inte, skriver nerverna. Och så skriver man och så får man se vad det blir. Och det kan bli att man blockar upp det liksom flera år senare. Det är väldigt fritt. Kravlöst. Så kravlöst som möjligt.
Du nämnde det där om taskiga tjejer som inspirerar att måste bli lite mer cool, den låten. Men, har du gjort sådana hämndlåtar också? Att det här går ut till dig som svek mig?
Ja, men jag skriver lite hämndlåtar nu. Ja. Men det jag tycker det är väldigt viktigt att liksom försöka klä av sig så mycket som möjligt när man skriver. Och väldigt, försöka komma nära någon slags sanning och ärlig. Och det här med hämnd kan ju vara liksom lite, stå i vägen för vad man egentligen känner. Kanske som är mer förnedring och liksom att man känner sig liten och trampad på. Det kanske handlar mer om en själv än om andra. Så att det kan vara lite, det kan, sån här ilsk, det kan vara lite ytligt på något sätt. Så det landar inte så ofta i det, utan det är ofta mer intressant vad som finns underliggande.
Plus att det här I will survive-perspektivet är ju ganska sönderkört i pophistorien. Det kom ju väldigt många sådana låtar. Ibland är de bra. Jag älskade den här Miley Cyrus-låten Flowers som hon precis gjorde.
Mm.
Som handlade om uppbrottet med hennes ex delvis. Så att nu, jag klarar mig minst han själv.
Men du vet ju att det var liksom ett svar på hans liksom, jag vet inte vad, tweets eller någonting. Eller han hade skickat en låt till henne. Gud, ja. Det var en video
om,
som...
apropå blommor.
Nej, men det är alla rad... Det är en annan låt som... Är det en Bruno Mars-låt eller någonting? Som så här... I wish I that I bought you more flowers. Och så är det så här... Och var typ enda rad är ett svar på den låten.
Aha, okej. Okay, visst inte
det. Så det är super... Alltså, hon är ju lite så Taylor Swiftig i liksom referenserna. Liksom, kommunikationen via popmusik. Det är skitcoolt.
Hur kom du på namnet Fogel egentligen? Varför inte bara Fogel?
Alltså det är
fågel som en kvinnlig fågel.
Ja, men alltså det är en mix av fågel svenska och L franska, hon.
Ah.
Ja. Vill du ha den långa versionen?
Ja, tack.
jag bodde i Halmstad. Det var jag bodde längst upp och det var en kajor som byggde bo i vår så här murstock, vår skorsten. Och man kunde liksom höra dem fågelungarna liksom skrika in i vårt kök. Och en dag så här skrek de liksom väldigt desperat. Så jag liksom spelade in det. För jag tyckte det var intressant. Och sen så ett par dagar senare så blev det liksom tyst. Och sen ett par dagar senare till så började det liksom trilla ner så här likmaskar in i vårt kök. Så de hade ju dött där. Och så hade jag den här inspelningen och bara, fan ska jag göra med den nu? Liksom så här, sista dödsskriken av en liten kajunge. Och sen så gjorde jag liksom som en låt av det. Och sen så blev det liksom en EP, liksom den första EPen som inte ligger ute nu. Där liksom alla låtar är har olika fågelnamn. Men jag tänkte mycket på det där med fåglar. Liksom, de lever ju liksom i parallell samhälle med oss. Och det är intressant. Känner mig lite förföljd av fåglar.
Jag känner mig lite deprimerad av de här hemska fågelhistorierna du har berättat. Först de stackars gräsänderna som dina vänner sparkade sönder benen för. Och sen kajungarna som dog.
Mm.
Men jag blir glad för jag fick en fin t-shirt av dig. Med en bild av en fågel baserad på en hällristning, sa du. Är det din logga helt enkelt? Det är
precis, det är en av de fåglarna precis. Men lite liksom bearbetad, ja. Det är fint. Min pappa letade upp den åt mig. De är så 2000 år gamla liksom. Så man vet liksom inte vilken religion som liksom, om det var någon solgud artat eller om det var, man kan liksom se lite som, man ser inte det på min version, men att man kan liksom, det antyder lite att det är någon som klätt ut sig till en fågel, att de liksom har någon pinne eller så. Det var kanske någon slags ritual som du visade upp. Men det, ja, det är spännande.
Du kanske får köra någon sån här fjäderdräkt på scen. Eller det kanske blir lite...
On the nose.
Överdrivet.
Ja, kanske det.
En av medlemmarna i Kiss, Eric Carr, han som blev trummis efter Peter Criss. Han, vet du, Kiss hade ju alla en speciell sminkning. Mm. Och Eric Carr skulle vara höken från början.
Mm-hmm.
Han skulle vara utklädd till en hök. Så de skaffade en sån här fjäderkostym. Och sen en sminkning som skulle lite se ut som en näbb.
Mm.
Men alla tyckte att han såg ut som Big Bird i Sesame Street. Så det funkade inte. Så han fick bli räven istället.
Okej, det visste jag inte.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ett fyllt av rejv, de andra övergivna.
Ja, men nu måste jag dra.
Du måste dra? Mm. Okej, men Klara, tack så otroligt mycket för att du kom hit och pratade.
Ja, men tack själv, det var jättekul. Vem som helst. Jag kan bli kär i vem som
helst. Jag kan bli kär. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Fogel var hemma hos Drage.
Det är skrämmande att se dig avklädd.